Skogsfreda. En podcast från Skogsforum.
Åh, hej Fredrik.
Tjena Torbjörn.
Den 8 januari. Här är idag podd nummer 43.
Ja.
I nådens år 2021.
Och det är krig.
Ja, hos dig i alla fall.
Ja, nu är det krig.
Ja, vem är det du fightas med nu? Är det massaindustrin eller?
Nej. Nej, det är det inte. Nu jädrar. Nu är det krig mot sorken.
Ja, vart är du? Är du i Lövhägnet?
Ja, vi tänkte... Jag var ute här i helgen och kollade och... vi har... Jag har inte bildat en jätteuppfattning än, men vi har rejält med sorkskador i alla fall.
Usch. Det är lite tråkigt.
Ja, det är lite tråkigt. Så jag tänkte, då tar vi och poddar härifrån. Jag poddar härifrån idag. Och sen så var jag till granngården faktiskt och köpte såna här... Mole Chasers heter de.
Okej. Vad betyder det på svenska?
Mullvadsjagare.
Mullvadsjagare, okej. Okay.
Rör som avger ljud var 15 sekund och som står ner i jorden. Så okay. 1000 kvadrat per rör ska det ta.
Ja, ja.
Och göra sorken fullständigt vansinnig.
Okej.
Okay. Det provar vi med.
Okej, okay. Då
ser
vi med hjälp. Ja, men... Eller de inte äter.
Ja, det är väl risken kanske då.
Ja.
Men det är lite kul. Jag tycker det var länge sedan vi pratade om lösgodsprojektet och sådär. Och det behöver vi inte prata om som unikt projekt. Men just det här med... Nu ser vi ju liksom problematik här med att plantera träd på gammal åker.
Ja.
Och nu har vi stängslat.
Jätteförvånade, för vi pratade ju om det innan. Att det var en del sorker där i hörnet då.
Ja, visst är det så. Men nu har vi ju stängslat för det stora viltet, eller ja, mellanstora viltet. Och då kom något annat istället. Jag hade nog förhoppningar på att rovfåglarna skulle hoppa upp och ta sitt ansvar i det här. Men det har de kanske inte gjort.
Inte tillräckligt i alla fall.
Nej, vi har en bit av det här hängnet som är längst ut mot vägen där det är liksom totalt fullpepprat med hål.
Oh.
Och jag hittade till och med en stackars valnöt som, det här är ju helt otroligt. Men det var ju som en växelspak på en Volvo PV.
Okay.
Den var alltså lös, de har ju liksom åt upp en underifrån och så är det kärlen som håller liksom i, så det gick att växla med den.
Det låter ju inte så positivt inför våren det här. Det kanske blir lite hjälpplantering eller något.
Ja, det åker vi nog på.
Oh.
Det gör vi. Men det visste vi väl om till viss mån också.
Oh. Ja, det är utmanande att odla skog.
Ja, definitivt. Det är känsligt, en känslig period i början där.
Oh. Ja, det blir spännande att se om det hjälper dem. Om det har någon avskräckande effekt eller om det bara är... Båg.
Ja. Jag köpte någon form av pellets också som man skulle kunna köra ett kemiskt stängsel av. Men den känslan, det kändes inte som en bra tes för oss att göra ett kemiskt stängsel i vårt stängsel.
Och behålla av sorkarna innanför.
Ja, den risken är uppenbar. Men jag funderar på, det var ju en 2000 pelletbitar. Om man tar en pellet vid varje plantrot.
Ja.
Den borde väl gå på någon timme eller?
Kanske, så får de äta annat eller något. Ja, men då har du lite hejsysselsättning med dem.
Ja, det lär jag väl ha. Ja. I så fall. Nej, vi kan ju prova och se. Om det kan ge någonting.
Ja. Ja, nej, det är ju sorger och bedrövelser och glädjeämnen att ha skog.
Ja, men så kan är det väl säga.
Ja.
Det är väl som livet i stort.
Ja, det kan man väl säga. Ja, nej, men... Vi hade ju faktiskt första podden i år för en vecka sedan. Då var det ju 1 januari. Så nu har vi kört en vecka och det har ju hänt mycket den här veckan. Kanske inte så mycket i skogen, men runt omkring har det ju, och säger som biskopen, har en sån här skiva till där jag får byta stift.
Ja.
Världsnyheterna och nyheterna står som spön i backen. Det är liksom helt sanslöst. Ja, men vi hade ju ett nyhetsbrev som gick ut i början på året. Den, ja, det var det.
Ja, det var det.
Ja, det tänkte jag. Det kan vara ju lite intressant att lyfta upp. För det är ju, de här nyhetsbreven speglar ju det som är mest engagerande för Skogssverige för stunden. Kan man säga. Det är ju de trådar som har haft mest trafik. Och det betyder ju att det är ämnen som är väldigt aktuella och trendar på något sätt. Men också att de här ämnena engagerar väldigt många. Och där vi ju då lönsamheten med som ett väldigt tydligt tema. Vi pratade om det förra podden också.
Ja, och då visste vi ju inte riktigt om det heller. Så det var ju ytterligare ett facit på att just det här med lönsamheten i skogen, det är någonting som där bubblar där rejält nu.
Ja, det gör det. Och det här nyhetsbrevet fick ju väldigt, väldigt, väldigt bra respons. Vi mäter ju sånt också, men det går ut till, vad gick det, 47 000? Det sista nyhetsbrevet nu.
Ja, någonstans kring.
Nästan alla medlemmar, en del har kryssat i att de inte vill ha, men de flesta vill ju ha det. Och det är hett alltså med lönsamhetsfrågor. Mm. Det är helt klart. Och vi sa väl förra gången någon slags nyårslöfte att vi ska prata mycket lönsamhet.
Mm.
Så det är bara hur vi börjar.
Ja, det är det. Var ska vi börja då?
Ja, vilken ämne ska vi börja? Nej, men det är ju... Det finns ju två sidor i ett lönsamhetsperspektiv. Eller ja, man kan ju säga att det finns faktiskt tre sidor. Då. Och vi har ju pratat om det här med att om du avverkar skog så minskar ju värdet på skogen mer än vad du får för virket som du avverkar någonstans. Alltså, en del i lönsamhetsperspektivet är ju liksom att man bygger värden. Hur mycket hugger man, hur mycket har man kvar? Det är ju, vad har man för mål med sitt skogsägande? Ska man bygga upp värden för framtiden eller ska man få ut pengar för stunden och finansiera sitt fastighetsägande? Det är väl två sidor. Men sen är det en kostnadssida också som är viktig.
Ja, visst också. Är det så.
Men det är ju precis som med virkesköp, att man ska konkurrensutsätta kostnadssidan också. Den stora delen för många skogsägare, det är ju lån, och det är ju, räntorna är ju ganska låga idag, men det går alltid att pressa.
Ja,
utmana bankerna.
Ja, precis. Och sen så är det ju en sån här lite halvtråkig grej, men om man verkligen vill vara nitisk på lönsamheten så kan man ju utmana sig själv i de här lågräntelägena också. Och det är ju att man lägger en fiktiv ränta på sig själv.
Ja.
Det är en ganska bra lönsamhetsmorot, om än lite tråkig kanske. Men det finns det de som gör.
Du menar att man spar mellanskillnaden på det som hade varit en mer rimlig ränta och det man betalar idag?
Ja, du sätter en egen internränta på 4,5%.
Ja, du menar för avkastningen då?
Nej, jag tänkte på lånet.
Ja.
Så att du sätter din egna ränta, och det som blir över det naturligtvis, det är ju ren och skär lönsamhet egentligen. Så länge vi har de här låga räntorna då.
Ja, så kan det ju vara.
Ja, men det finns det de som gör.
Ja, sen har vi pratat mycket om det här med virkesförsäljningen, att... Det gäller liksom att se om sitt hus där. Ja. Det går att pressa upp priset.
Definitivt.
Genom att vara aktiv.
Ja, precis. Och det här med tillgång och efterfrågan har vi ju också. Det har vi ju pratat om flera gånger, men det är ju... det kan ju faktiskt vara så att... det finns ju en viss agg mot de här som håller på lite med, håller du med om det? Att i alla fall inom vissa led så finns det lite agg mot de här som håller på med naturturism och håller på att fianta sig med något vattenvårdsprojekt.
Det är många som inte betraktar det som riktigt seriöst, eller i alla fall verksamhet som bidrar med något större, för man kan inte se det själv att det skulle kunna vara något pengar i det riktigt då.
Nej. Kanske. Men då kan man ju alltid vända det och se det som försöka se det positivt ändå i det att det försvinner råvara från marknaden. Och det, försvinner det råvara från marknaden, så brukar det alltid innebära lite högre virkespriser. Eller lite högre priser på råvaran. Tillgång och efterfrågan.
Ja, precis. Det är definitivt så. Nej, men det är ju definitivt en intäktsmöjlighet med det här med natur och turism, eller på olika sätt försöker kapitalisera på den skog man har. Bor man nära tätort och annat så kan man ju säkert lyckas bättre kanske, men det finns ju många exempel. Vi har lyft många exempel under fjolåret på hur man kan jobba med turism. Det är mer arbete och det kräver att du är lite intresserad av människor kanske för att lyckas med det, men i det här efterdyningen av corona så har det blivit otroligt bra tryck på att komma ut i skog och mark.
Ja. Visst är det så.
Ja. Men nej, sen är ju jakten. Jakten är ju ett värde. Antingen så jagar man själv och har inte den intäkten, och vill man inte jaga själv så finns det ju, det kanske är 20% som man kan öka avkastningen per hektar år genom att arrendera ut jakten. Det är rakt ner på nedersta sträcket blir det ganska mycket pengar.
Ja, det blir det. Absolut.
Ja. Bidrag.
Ja, det har vi också. Det hade vi ju en tråd om för någon vecka sedan. Det var lite nyheter faktiskt, som i alla fall för mig.
Ja, Jordbruksverket kanaliserar ju en del bidrag till skogsbruk, vilket jag har dålig koll på i alla fall.
Ja, nej, men det hade jag också. Och jag vet, vi pratade vid i telefon då, så sa du att nej, det kan inte vara Jordbruksverket, sa du till mig.
Nej, jag tyckte det verkade jättekonstigt, för det är ju inget man har varken hört eller sett om någonstans.
Nej, precis.
Men det är de här, vad heter de, landsbygdsprogrammen är det? Eller vad kallas de? Leaderprogram och annat som har pengar som kan använda skog.
Det är ren och skär EU-pengar som egentligen, det är väl i grunden i samma pott som lantbruket får sina andra stöd i. Där finns det avdelat pengar för även för skogsprojekt då.
Ja.
Så det verkar ju vara, det finns ju en databas, vi kan ju länka in den tråden så du kan gå in och kolla. Ja, det fanns ju en databas, så kan man se vilka det är som har sökt och för vad och sådär. Så kan man ju få lite inspiration där. För det är ju faktiskt, är man lagd åt det hållet, att man vill vara med och söka stöd, så då är det nog en väldigt bra grej, tror jag.
Ja, det och, kan vara.
Jag tror det verkar ju bara vara de som håller på med lantbruk som har koll på det här. För vi har inte diskuterat det. Så om vi pratar rena skogsbrukare, de som har fokus på skogsbruk, de tror jag inte knappt har vetat om det här.
Nej. Nej, men så tror jag det. Och jag menar, vi har ju pratat om det här med stöd för anläggning av lövskog till exempel, och ädellövskog. Det finns ju pengar som man kan få. Och där har vi ju jobbat med stängsel. Det du är nu i lövskogsprojektet.
Ja.
Så den är ju greppbar på något sätt, och det är också något som finns, va?
Ja, men den är liksom given, för den har vi ju känt till i flera år, och det är via Skogsstyrelsen, och det är ingenting. Men det här är alltså någonting som går helt utanför, det är Jordbruksverket man får höra av sig till då.
Ja, nej, men den tråden, du får länka upp den innan du lägger upp podden här, för att det kan ju vara intressant faktiskt.
Ja,
det är väl inte, räcker väl inte hur långt som helst, men för den som är intresserad och vill göra någonting. Jag fattar som att det fanns pengar för den som vill jobba med mer uthålligt för skogsbruk, vad nu det är för någonting då. Det kanske är ett ganska yvigt begrepp som man lätt kan få in någonting inom.
Ja, och det fanns även kapitel i det här stödet som var helt outnyttjat. Så där finns det ju även, där kan man ju vara med och bryta ny mark. Det kan vi kan ta och länka in det, men det fanns ju, det fanns områden som var helt outnyttjade där.
Ja.
Som hade med beröring på skog. Så det, där finns det nog saker att hämta för de som vill.
Ja, det är intressant. Sen är ju en annan sak som säkert kommer. Alltså Naturvårdsverket släppte några uppgifter om kolbalansen. I att skogen lagrar kol. Hur mycket kol ungefär den lagrar senaste, jag vet inte om det var senaste året eller något år innan, men baserat på riksskogstaxuppgifter misstänker jag, så att det kanske inte är helt färska. Men vi bygger tillväxt, vi bygger kolförråd, men det skrev de just om det med våtmarkerna som läcker mycket kol. Återvätningsprojekt och annat skulle kunna vara bra. Så det är väl också något man kan tro kommer. Återvätning, alltså att plugga igen sina diken på torvmark.
Ja, det tror jag definitivt. Det kommer bli en stor snackis med början i år, skulle jag tro. För det är ju, jag kommer inte ihåg exakt, men jag för mig att det var att de dikade torvmarkerna där vi bedriver skogsbruk i Sverige på nu då, de släpper ju, trots att det växer mycket skog på dem, så släpper de ut lika mycket koldioxid som bilutsläppen på ett år.
10 miljoner ton, om inte jag kommer ihåg fel. Kan det stämma, tror jag. Om skogen byggde upp 30 miljoner, 35 miljoner ton kol, ekvivalent eller vad det kallas för, så släppte torrmarkerna ut 10, och då är det som sagt, och det är trots att det växer skog på dem. Men det här tror jag är ganska, det är lite svårt för skogsägarhjärta, liksom man har en skog med, som växer bra på dikad mark, och så ska man helt plötsligt plugga igen diken och dämma det där så att skogen dör i princip, eller att man måste avverka den då.
Ja. Men, ja, det fanns för de projekt som jag tittat på, så har det, då har det ju faktiskt, tror jag, handlat om avverkning, igenpluggning, och sen så har det kunnat faktiskt varit plantering av andra träslag än gran som tål mycket mer vatten. Så det är ju inte liksom, man behöver ju inte se det som att det blir en kyrkogård med döda granar.
Nej. Utan, men sen finns ju också möjlighet att göra viltvatten eller vattenmiljöer också.
Ja, för att jag tror det viktigaste som de har sagt där då, det är ju att det behöver inte vara synligt vatten, utan det är liksom att du får upp vattennivån, så granen klarar sig ju inte då. Men det finns träslag som gör det.
Ja, och nedbrytningsprocessen ska avslutas i torvlagret helt enkelt, för den pågår hela tiden när det kommer syre.
Ja, precis.
Så det var det som är grejen. Ja, det är väl lite de här stora perspektiven som jag pratade om tidigare som driver de här utvecklingarna också, med kolet som är en, klimatet och kolet som är en av de största marknadsdrivarna för tillfället på något sätt. Så.
Ja, det är väl lite så.
Ja.
Så det finns spännande saker. Definitivt.
Ja, det gör det. Ja, men på tal om det här med lönsamhet och värde, så la du också upp en tråd om hur börsen värderar bolagens skogsinnehav. Den tycker jag är, den diskussionen är väldigt intressant. Den har ju lite koppling till det här, tycker jag.
Ja, den tycker jag också är fruktansvärt intressant. Det är ju... Nej, jag vet inte. Jag tror att det stämmer, men än så länge så är det väl lite en tes som du och jag har. Men det känns ju som att vi är på lite rätt spår där i alla fall. Men det är ju så att de här analysföretagen som analyserar börsen. Det var ett av de företagen som nu för någon vecka sedan gick ut med en ändrad rekommendation för både Stora Enso och SCA. Och det de skrev då, det var ju att de hade en så kallad likviditetsrabatt på bland annat SCAs aktie på 20%. Ja. Så, och det var ju liksom en säkerhet att de tog bort 20% av börsvärdet, för de trodde inte riktigt på skogens rätta värde, eller i alla fall inte skogens värde enligt SCA.
Okej, okay. Så att börsen värderar ner det SCA hade gjort på sitt skogsinnehav då. Men,
Och det, jag kollade faktiskt, jag gjorde lite sökningar fram och tillbaka, och det är ju faktiskt så att SCA har ju kämpat, får man nog lov att säga. Det är klart de gör, men de har kämpat i alla år skulle jag tippa på. Men jag gick tillbaka 10 år och tittade på lite, och då är det ju faktiskt så att SCA har ju konstant i sina årsrapporter skrivit att vad de tycker är rätt värde på sin skog.
Ja.
Och 2011 så var ju värdet på skogen 5 gånger högre än börsvärdet.
Okej.
Och så har det varit ända tills Bergvik Skog delades.
Det var då, som en vattendelare där någonstans, ja, man börjar på sätta tydligare värden på.
För då flyttas ju skogstillgångar till Stora Enso som är på börsen, och till Billerud Korsnäs som också är på börsen. Ja. Och de gjorde nog någon form av gemensam sak och pushade ju ganska hårt för att, och gick ut och talade om att nu skriver vi upp värdet på skogen. Sveaskog gjorde väl också, va?
Ja, jag tror det.
Så det blev någon form av aktion nästan som har pågått under något år här.
Ja, och plus att man satte ut en del mark på Bergviksskog, sålde väl vidare till pensionsfonder eller vilka var som köpte deras merparten Bergvik Öst. Och då får man ju tydliga värden på när det görs sådana affärer någonstans också. Ja.
Men då får vi koppla tillbaka till det då. För då är det faktiskt så att nu börjar de här analyshusen då. Nu börjar de erkänna skogens värde. Så nu har de tagit, de här som jag läste om nu då, de tog bort den här likviditetsrabatten nu då. Och blir man sugen på att köpa SCA-aktier så är det nog inte så intressant ändå, för det fanns redan inräknat i börsvärdet som var nu då.
Ja.
Men de tog bort rabatten, och det är nog det viktigaste. För nu, det visar ju på att nu räknar de in det skogliga värde som skogsägaren själv säger att det är. Och det har inte skett tidigare.
Nej, och det är jätteintressant, för det, och det är också, det beror på hur bolagsmarken värderas i förhållande till den privata skogsmarken. Men vi har ju pratat om det många gånger, och just det här att värdet på, eller priset på skogsmark är svårt att finansiera med avkastningen på skogen. Och då finns det ju andra värden som man tar hänsyn till, spekulationsvärden eller rekreationsvärden eller annat. Och då innebär det att bolagsmarken också kapitaliserar in de värdena i bolagsmarken. Att bolagsmarken har mer värden än bara som virkesproducent.
Ja.
Och det är lite intressant. Och det är frågan vad de ser.
Ja, det är det.
Ser det någonting då? För det kanske inte är naturturismen i första hand som de tänker kapitalisera in då, utan då är frågan om det är förväntade prisökningar på virke eller förväntad ersättning för kollagring eller vad det kan vara. Det är en spännande tid vi lever i då.
Ja, men det är ju det. Och jag vet inte om jag tänker helt fel eller vad jag gör. Men det känns ju som att Bergviks skog, om vi ska ta dem som exempel, så skapades de nästan en gång i tiden av bolagen för att värdet på skogen inte skulle hållas högt.
Ja, jag tror att på den tiden så, alltså börsen eller marknaden, kapital eller börsen och finansmarknaden, de såg ju tillgångar som en belastning, för det belastar ju balansräkningen inom citationstecken då. Alltså det var kapital som låg så hårt bundet. Kapitalet skulle jobba investeringar för att öka förädlingen. Och det finns ju jättedåliga exempel på där man sålde av skogsmarken och köpte dålig skogsindustri för pengarna, för att det var så man trodde att man tjänade bäst pengar då, och det visade sig att det var inte riktigt alltid rätt i alla fall.
Nej, och antingen på grund av eller också som en anledning av så har det ju faktiskt varit så att skogsmarken har varit ganska lågt värderad. Ja. Och då har det ju funnits, det finns det ju en direkt relation till virkespriset. Så då kan man ju förstå, om man är skogsindustri, så måste man ju kämpa stenhårt för ett så lågt råvarupris som möjligt.
Ja.
Och en del i det då kan ju vara en strategi att lägga ut skogen på ett annat bolag.
Ja.
Men det, i så fall så har det ju hänt stora saker nu.
Det definitivt
när de tog tillbaka skogen och skrev upp den, så har de ju, nu finns det ju ett incitament för varenda skogsägare att yrka på högre virkespriser egentligen.
Ja, det gör det. Och skogsägarens värdering av marken är ju också, jag menar, du har ju bolag som äger skog som använder den som säkerhet och säljer gröna obligationer. Alltså de lånar in pengar på marknaden mot att de kan erbjuda en hållbar finansbas eller säkerhet. Landshypotek har gjort likadant, och de gör det ju faktiskt med skogsägarnas mark eller sina kunders eller medlemmars mark i princip. Och det skulle ju teoretiskt sett en enskild skogsägare kunna omvandla sin skog till en grön obligation.
Ja, absolut. Och då mitt uppe i allt det här så har du det här med att det är högst troligt att det kommer finnas ett värde på en kolsänka framöver.
Ja. Ja, det kommer vara som amen i kyrkan säkert. Det är bara frågan vem som blir först och hur lösningarna kommer att se ut. De finns ju redan. De finns ju inte på skogsmark i Sverige eller skogslagring i Sverige direkt. Men det finns ju i omvärlden. Det finns ju mycket pengar som hanteras. Det har vi pratat om tidigare också.
Ja.
Det är lite intressant faktiskt.
Absolut.
Ja. Nej, men annars är det väl, det är ju högsäsong på Skogsforum. Vi märker ju det, självverksamheten går ju på högarv nu. Det är ju jättemånga som lägger upp bilder och filmer på egna jobb. Man röjer och gallrar och gallrar klengallringar och fixar med maskiner och grejer. Det är ju otrolig aktivitet är det just nu. Det här är ju liksom piken på självverksamhet.
Absolut. Vintern hör ju skogen till på något vis.
Ja.
Så är det ju. Så det, nej, men vi märker det ju med att det är hög säsong på Skogsforum också. Det är ju rekordtrafik nästan dagligen nu.
Ja.
Så det är riktigt kul.
Det är det faktiskt. Och det är ju mycket kring maskiner och teknik och så. Men jag tänkte en sak, om man pratar lönsamhet, värden och annat, så är, alltså man kan alltid diskutera vad ska man ha för grejer, hur mycket pengar ska man lägga på utrustning och så vidare. Det finns det ju, hur långt är ett snöre ungefär, va? Ska man lägga in allting, ska man köpa grejer själv och så vidare. Men en viktig sak oavsett vad man väljer där, eller framförallt om man väljer att köpa grejer själv. För det kan man ju alltid rättfärdiga att man tycker det är roligt att jobba eller gör saker själv eller jobbet blir lättare och så vidare. Men en viktig aspekt är som att man köper grejer som har bra användningsvärde.
Ja.
Man kan ju tycka att mycket av de här mindre maskinerna är ju ganska dyra investeringar i förhållande till hur mycket man använder dem. Men många av dem har väldigt bra användningsvärden och står sig väldigt bra. Så att på lite sikt så blir de kalkylerna ganska bra ändå.
Ja, absolut.
Om man
absolut.
Tittar på det viset.
Ja, jag tror. Det är inte alls som en bil.
Nej, det är inte det. Det rasar ju värdet varje gång man stänger och öppnar dörren på den i princip. Men
ja,
här kan du ju...
Ja, du nämner, fall, du nämner fall... ordet bil så sjunker den ju. Oj.
Ja, precis. Till och med man kör den när man går till skogen. Nej, men här, ja. Det finns ju exempel där du får tillbaka pengarna du la när du säljer den. Nu kostar det i sig en ny maskin och kanske avsevärt mer, men det är ju kapitalkostnaden att äga en mindre maskin idag är väldigt låg. Du har låg ränta och du har ju ett låg värdeminskning på den.
Ja. Och då kan vi återigen knyta samman till det här med lönsamheten och varför det är så viktigt. Det är ju just det här med att få upp aktiviteten. För får man upp lönsamheten så får man upp köpstyrkan och glesbygden blomstrar.
Ja.
Kanske.
Och då, ja, man kan hoppas det i alla fall.
Ja, visst. Det är det vi måste jobba mot, för jag tror det är superviktigt. Så det är riktigt spännande.
Ja.
Absolut. Men vi får ju fightas vidare med hur vi ska få upp virkespriser och hur vi ska få bättre snurr på ekonomier och sånt där. Vi får jobba vidare med det. Spotta på den här scenen.
Det är ju ett intressant arbete definitivt. Och jag tror att det handlar mycket om att många tar till sig lite inställning och förhållningssätt till hur man ska jobba, alltså affärsmässigt.
Ja.
Det handlar mycket om det.
Absolut. Jobba på självförtroendet också, tror jag. Jag vet, det var lite kul. Jag tycker att det är värt att ta upp i podden. Det var ju en tråd om, klarar man sig att leva på 80 hektar skog? Det är en tråd som har levt nu i några veckor. Och väldigt
den ligger i topp. Den har fått över 10 000 visningar, tror jag.
Ja. Och då, jag la in ett svar att man klarar sig på 30 hektar, och så la jag in en länk till din artikel när du var hos Erik Hjärtfors, för han har ju 30 hektar att röra sig med.
Ja.
Så han klarar ju det. Men då kom det ju direkt en kommentar på det att men han klarar ju av vad som helst. Han klarar ju av att sälja sand i öknen ungefär.
Ja.
Men jag menar, han är ju inte något unikt, utan det handlar ju bara om att våga och ha självförtroende och tro på sig själv.
Ja.
Ja, han är ju ingen übermensch, eller hur?
Nej, ja, han är ju väldigt duktig och driven är ju definitivt, men det finns ju många som jobbar som han, och som, det är ju ingen unik affärsmodell som han jobbar med. Den är ju inte alls unik på något sätt, utan det handlar om att ha en vision och tro på den och att jobba väldigt mycket aktivt då.
Ja, visst. Tro på sig själv, då går det.
Ja. Det är viktigt. Självförtroendet. Genom att ha självförtroende så är det ju skogsindustrin i alla fall.
Ja,
det är så.
Men de har gjort det jäkligt bra.
Ja, det har gjort. Nu håller de på att jobba med demokratiprocessen också tillsammans med tidningarna.
Ja, jag skrev om igår. Det var ganska kul faktiskt.
Ja.
Ja, vi länkar in den. Den tycker jag är väldigt intressant. Ja, demokratin är hotad för att returpappret helt plötsligt har börjat kosta pengar.
Så kommunerna får betala returpappershantering istället för de som använder de som sätter det på marknaden.
Vi snackar om självförtroende.
Ja, till skillnad mot all annan återvinning där man har principen att den som sätter produkter på marknaden ska också stå för återvinningskostnaden.
Ja, jag vet så.
Så vill man vända på det här. Men det får ni läsa om i tråden. Ja, på skogsforum.se.
Yes.
Vi ger oss in mot en helg framöver här med skog och snö.
Ja, och helgerna är snart slut, så nu gasar vi för fullt. Vanlig måndag till måndag.
Jajamensan, då ses vi på Skogsforum. Ha det en bra helg och hej ifrån Jönköpingsskogen.
Ja, ha det bra allihop. Vi hörs. Hej då.